Podplay.
Färjan Scandinavian Star är på väg från Norge till Danmark, men den kommer aldrig fram. En våldsam brand utbryter när färjan befinner sig utanför Bohuslän. 159 människor omkommer.
Sjöräddaren Rolf Karlsson är en av dem som rycker ut mitt i natten och möts av scener han aldrig kommer att glömma.
Det här är Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis.
...1990 är året då svenska herrlandslaget ställer till med praktfiasko i fotbolls-VM. Frihetskämpen Nelson Mandela släpps ur ett sydafrikanskt fängelse efter 28 år i ofrihet. Och på bio ser svenska folket Ensam hemma och Pretty Woman. Men 1990 är också året då Sverige skakas av den dittills värsta färjekatastrofen i Norden. En händelse som inte bara är bottenlöst tragisk utan också kommer att skapa en het debatt om vad som egentligen ligger bakom branden som tar 159 människors liv. Och där sjöräddaren Rolf Karlsson kommer att göra en viktig insats.
Allt börjar den 6 april 1990. Bil- och passagerarfärjan Scandinavian Star kör sedan en månad tillbaka reguljär trafik mellan Oslo och danska Frederikshavn. Färjan är danskägd men registrerad på Bahamas. Den här dagen finns 482 personer ombord. 383 passagerare och 99 besättningsmän. De flesta av passagerarna kommer från Norge. En mindre grupp är danskar och det finns ett fåtal svenska passagerare ombord. Besättningen är en blandning av flera olika nationaliteter. När Scandinavian Star lägger ut från Oslo hamn är färjan redan försenad. Men det beror inte på hårt väder utan på lastnings- och lossningsproblem. Och än så länge finns inget som tyder på att Scandinavian Star aldrig kommer att nå sin destination.
Samtidigt på Käringön utanför Orust kopplar Rolf Karlsson av inför helgen. Han är aktiv i Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som räddar liv till sjöss. Som frivillig sjöräddare där måste han vara beredd att med kort varsel åka iväg på larm. Men just den här kvällen har Rolf tankarna på helt annat håll.
Min fru fyllde år den 6 april och vi hade samlats hemma hos en vän där på kvällen. Och sen på natten när vi gick tillbaka hem så var det en sån här väldigt fin kväll. Alltså havet, det var alldeles tyst. Det är sällan det är så tyst ute på ön för det, man hör ju alltid havets brus mot bergen och sånt där. Men den här kvällen var en fantastiskt fin kväll.
Samtidigt är Scandinavian Star på väg mot Danmark. Vid tvåtiden på natten befinner sig färjan på svenskt vatten utanför Bohuslän. Då inträffar en kraftig brand. Panik utbryter ombord. Det saknas passagerarlistor så ingen vet hur många eller vilka personer som finns ombord. Besättningen har inte fått tillräcklig säkerhetsutbildning. De pratar också olika språk och har därför svårt att kommunicera med varandra. Dessutom saknas brandlarm och utrymningsplaner. Besättningen lyckas inte få kontroll på branden. Scandinavian Star begär assistans. Andra båtar som finns i närheten ändrar kurs och styr mot den brinnande färjan. Samtidigt rycker helikoptrar, livräddningskryssare, lotsbåtar och kustbevakningsenheter ut.
Men det är inte bara hos yrkesmän som larmet går. Det går också hos Sjöräddningssällskapet där Rolf Karlsson är frivillig sjöräddare. Från att bara några timmar tidigare ha firat sin frus födelsedag kommer han nu att kastas in i något helt annat.
Men någonstans där på natten så ringer telefonen. Då är det min far som då var ansvarig för sjöräddningsstationen på Käringön som ringer. Och då är min fru och svarar, det var min trådtelefon, så att hon försöker sträcka över telefonluren till mig då på andra sidan sängen där. Och, Och så hör jag någonting som säger att du får ta och ragga ihop en besättning och komma med den stora räddningskryssan då. För det är en båt som brinner här ute. Och då blir man ju klarvaken.
Ja, Rolf inser att det här är på allvar och bråttom.
Och jag tänkte, det här är inte sant. Och så berättade han då, vi var på väg med den lilla båten och så hör vi det här larmet och vi måste ju få ut mer enheter, vi får ta den stora och få ihop en besättning och komma.
Sjöräddningssällskapet bygger på frivillighet. Så nu gäller det för Rolf Karlsson att snabbt hitta andra sjöräddare som kan följa med honom ut på räddningskryssaren Dan Broström, som båten heter.
Att få ihop en besättning där mitt i natten, en fredagkväll eller fredagnatten till lördag då, det var ju inte det lättaste. Ringa runt där och man fick ihop fem man till och så tog vi oss ner till den här Dan Broström då, som låg i hamnen. För som sagt var den lilla räddningsbåten Ellen Landin, den var ju redan på väg då. Skulle gå ett annat ärende egentligen, men hörde talas om det här larmet och då, så de fattade ju inte först vad det var, utan tycker vi alltså så att det är bäst att komma så fort som möjligt på plats med den lilla båten och så får vi försöka få ut den andra också. Men det var ju lite problem med det hela, för att Dan Broström och den räddningskryssan, den var ju byggd 1967 och hade nu då 1989-90 genomgått en jättestor ombyggnad och renovering, så man hade bytt ut hela maskineriet, hela styrhytten, allting var nya installationer. Och grejen var att den här veckan, påskveckan som skulle komma nu då skulle vi ju lära oss båten. Så jag hade ju aldrig kört den här i den här formen innan, aldrig startat maskinerna. Ingen av oss som var där nere kunde ju någonting om båten.
En nyrenoverad båt som ingen i besättningen behärskar, det är det sista Rolf Karlsson och hans besättning behöver just nu. I ett skarpt läge som det här är varje minut värdefull. Det kan vara skillnaden mellan liv och död för de på Scandinavian Star som kämpar för sina liv. Rolf och de andra tvingas improvisera, men lyckas med gemensamma krafter hantera sin räddningskryssare ändå, trots den pressade situationen. Men vad är det som kommer möta sjöräddarna när de är framme? Som alltid vid såna här stora katastrofer är informationen till en början bristfällig. Senare ska det visa sig att branden börjar i en korridor på däck 3, nära trapporna. Sannolikt har någon tänt på en hög med smutstvätt. Sen går allt snabbt. Det tar bara några minuter innan branden sprider sig. Tät rök fyller korridorerna även på däck 4 och 5. En passagerare slår larm, men kaos utbryter. Vissa i besättningen springer till bryggan för att få information. Andra försöker hjälpa passagerare men tvingas vända när den giftiga röken slår emot dem. Några springer direkt till livbåtarna. Eftersom ingen tryckt på rätt brandlarmsknapp stängs inte branddörrarna ombord, så elden och röken fortsätter att sprida sig. Vid 2:30 på natten ligger Scandinavian Star stilla och driver. Vissa lyckas ta sig ombord på livbåtarna och plockas sen upp av assisterande fartyg. Andra har inte samma tur. De omkommer ombord. Samtidigt kör Rolf Karlsson och de andra sjöräddarna i hög fart de cirka 5 milen mot Scandinavian Star, som nu ligger i höjd med Väderöarna i norra Bohuslän.
Vi hade ju rätt lång sträcka att köra, så vi kunde ju inte komma upp där i det tidiga skedet med evakueringar och sånt där, utan då var ju redan evakueringen i princip färdig. Så att, men man visste ju inte omfattningen och man visste att det saknades folk och så, man hade ju ingen aning alls om vad det var. Och vi hade ju ett par timmars körning upp innan vi kom på plats då, så att vi kunde ju mentalt, nej vi kunde inte mentalt förbereda oss, men vi kunde i alla fall förstå vad det var vi var på väg emot. Men ändå så hörde vi också hela tiden helikoptrar som körde ut med brandmän och vi hörde andra båtar som fanns runt omkring där.
Men så, tidigt på morgonen, är Rolf Karlsson och de andra från Sjöräddningssällskapet framme vid Scandinavian Star. Då är många redan döda. 55 omkomna hittas i korridorerna. men de flesta, 99 personer, påträffas livlösa i sina hytter. Men det här är inget som Rolf Karlsson nu känner till. Han är fullt upptagen med att skaffa sig en första överblick.
När vi kommer ut där så det ryker ju ganska rejält. Och det är inte så mycket... Ja, det är en del lågor som slår ut på vissa ställen. Men man tycker ändå att fartyget är rätt så... Alltså, vi ser ju inte branden ombord utan vi ser ju bara att det ryker med en del. Så att det är väldigt svårt att få en uppfattning om vad det handlar om där.
Och hur är vädret ute?
Jättefint. Det är nästan blek och så vi kan ju lätt lägga oss på styrbordssidan där utan problem. Så är det bara en repstege upp då till att börja med. Och det är några av mina besättningsmedlemmar som då klättrar upp där och så börjar vi ju hjälpa till att dra slang och sånt där ombord då.
Eftersom evakueringen av överlevande nästan är klar får Rolf Karlsson och hans besättning två huvuduppgifter. Att pumpa ut brandmännens släckvatten, vars tyngd annars riskerar att välta hela färjan. Och så att ta hand om de brandmän som fått rökskador, ge dem mat och vatten.
Jag fokuserar på den ledningsbiten där med att då se till att vi hade pumpar som pumpar vatten och att vi kunde ta ombord länsutrustning och så kommunikation då med alla andra runt omkring. Så att vi blev ju som en basplattform för hela insatsen. Så vi koordinerade ju så vi fick ut luftpaket till rökdykarna. Vi fick ut mat och potatis och allt sånt där som behövdes för att göra det här. Va?
När sjöräddarna går ombord på Scandinavian Star möts de av fruktansvärda scener.
Då är det ju... Då är det en av våra besättningsmedlemmar som är med och drar slang till början med. Då har man släckt av första delen i en korridor där som vetter ut dem mot däck. Och när han kommer in i det här utrymmet så snubblar han upp i en hög där med massor av döda människor. Och då börjar vi förstå vad det är som har hänt här uppe. Det var ju en väldigt traumatisk upplevelse för honom där att komma in där och inte alls vara beredd på detta utan ramla i den här högen med både barn och vuxna om vartannat då, som ligger här i korridoren. Då.
Det här är scener som de kanske hade sluppit om besättningen gjort ett bättre jobb. För senare skriver haverikommissionen i sin rapport att besättningen aldrig gör något egentligt försök att bekämpa branden. Något som får fruktansvärda konsekvenser. Inte minst för barnfamiljerna ombord. De som kanske har lockats av reklamen som utlovar en minikryssning med dansorkester från New York, Broadway-show och spelhallar.
Rolf Karlsson kommer aldrig att glömma det som möter sjöräddarna när de kliver in i hytterna på färjan.
För hytterna var ju inte liksom belastade av brand, men där hade kommit in gas, brandgaser. Och det låg döda människor på durken, alltså på golvet i hytterna. Och vissa hade krypit fram till i duschen till avloppet där och kunde då liksom försöka få lite frisk luft från avloppsrörerna där. Så det är fruktansvärda scener som har utspelats där ombord alltså.
Rolf Karlsson har också ett annat minne som etsat sig fast.
Då var vi inne och tog en runda i det som var avsläckt då för att få en sån uppfattning om brandspridning och sånt där. Och då såg man mycket av det här förödelsen och de här döda. Och sen var det på bildäck så satt det också, det satt en chaufför i en lastbil som hade liksom somnat in. Han satt precis som han skulle köra av färjan. Men rökgasen hade knäckt han där i hytten.
Men kanske allra värst är att se de döda kropparna som elden har gjort oigenkännliga.
I de utrymmena som branden har härjat så kan man väl säga att där är det ju totalt utbränt och det såg ju vad ska man säga allting var ju sönderbränt och det fanns ju utrymme där det hade funnits människor där man hade varit inne med rökdykare först och man sett människor där och sen så blev det så stark värmebelastning som man fick backa ut igen och när man kom tillbaka igen så var liksom de kropparna i princip försvunna och kremerade då på grund av höga värmen då.
Det är svårt att föreställa sig den fruktansvärda hetta som slagit emot passagerare och besättning. Men också den räddningspersonal som var först på plats.
Så att det var ju extremt varmt i den här branden och brandmännen hade ju problem för att deras utrustningar då, exempelvis de här rökdykarmaskerna, de krackelerar då av den höga värmen. För det var ju över 1000 grader där inne. Och det var ju samma sak då som deras brandstövlar. De smälte ju när de gick på däck, så de kunde aldrig stå stilla utan fick ju röra sig hela tiden in i de här utrymmena. Så det var dramatiskt.
Nu har nyheten också nått medierna. Samtidigt fortsätter arbetet på Scandinavian Star. Och det tar tid. Att släcka en så kraftig brand är både svårt och farligt.
Det är som en brand som vilket som helst. Då, att rökgaserna börjar ju, de är varma och heta och de börjar ju etablera sig i taket. Och sen drar det sig ju neråt allt eftersom. Och i sånt här fartyg så var det ju väldigt mycket giftiga gaser, alltså plaster och annat då, så att det blir ju, det bildas ju cyanväten då, så att, som gjorde att människor, då kan ju inte ta ett endast andetag i detta, utan man dör ju ganska omgående när man får, när gasen blir så stark och tung, va. Så det fanns ju både sådana giftiga gaser, det fanns ju kolmonoxid och koldioxid och alltså väldigt mycket som bildas i det här, i de här bränderna, som gör att syret försvinner ju. Människan har ingen chans att kunna andas där inne helt enkelt.
Det är därför rökdykarna är så viktiga i släckningsarbetet. Men de är till en början inte tillräckligt många. Något som senare kritiseras av haverikommissionen. Vid 7-tiden på morgonen, 5 timmar efter att branden brutit ut, begärs förstärkning. Och fler rökdykare kommer till Scandinavian Star via helikopter. Att branden härjar på en färja ute till havs gör släckningsarbetet ännu mer komplicerat.
Problematiken med bränderna bort på fartyg är att det är många trånga utrymmen och det är mycket lejdare, alltså trappor upp och ner, och bara att kunna komma in och dra en brandslang där inne med sina kopplingar och sånt, alltså man fastnar ju och hockar upp sig hela tiden, det är jättesvårt att göra. Och framförallt om man då måste göra en insats där man ska gå i flera plan, när man drar sig in på ett våningsplan och sen ska man uppåt eller neråt via trapphus och grejer. Det blir en väldigt komplicerad operation. Och sen är ju hela båten i stål och det vet man ju hur stål leder värme. Det leder ju värme ganska bra, så att det blir ju brandspridningar både uppåt och neråt och åt sidan, så att säga. Så det är svårt att få kontroll över en sån brand.
Ett annat problem är att Rolf Karlsson tvingas leta efter de viktiga stabilitetshandlingarna som alltid ska finnas ombord och vara lätta att hitta.
Det är ju dokumentationer som talar om då hur fartyget är uppbyggt. Alltså i grunden då vad det finns för utrymningsvägar, hur fartyget är indelat i olika sektioner och lite grann hur mycket vatten man kan, alltså hur mycket man kan belasta olika däck utan att fartyget ska slå runt då. Så det är en viktig dokumentation för att få en uppfattning om allting, va?
Hittar du det?
Nej, det fanns ingenting ombord. Mm. Och vi pratade med några brandmän där som då också hade tittat efter någon form av ritningar i fartyget. Och det enda de hade att utgå från när de gjorde sina rökdykarinsatser och sånt där, det var de där typiska översiktsplanerna som finns då när man kommer ombord som passagerare. Här har detta däcket, har du bar och restaurang och här bor du och bla bla bla. Men ingenting, inga detaljerade med brandpostsystem, länsutrustningar eller någonting sånt där.
Säkerheten på Scandinavian Star är under all kritik. Men Rolf Karlsson och alla de andra som jobbar med släckningsarbetet kämpar vidare. Till slut är elden så kontrollerad att färjan kan bogseras till Lysekil. Dit kommer den vid 9-tiden på kvällen den 7 april 1990. För Rolf Karlsson och de andra från Sjöräddningssällskapet innebär det att deras insats är över. Det är dags att åka hem.
När vi var färdiga där och lämnade platsen och åkte hem, då var det liksom mitt i natten då, nästan ett dygn senare från det att vi har fått larmet. Och då står vi alla 6 i besättningen, står i styrhytten på bryggan och på de Broström när vi kör hem och kör hem där i natten. Och det är ju liksom en total tystnad. Ingen säger ju ett enda ord hela den långa vägen hem här. Så jag kan tänka mig att alla var försjunkna i sina egna tankar om vad var det där? Vad var det som vi har gjort nu? Vad är det som har hänt egentligen?
Jo, det som har hänt visar sig vara den dittills värsta färjekatastrofen i Norden. 159 personer omkommer. 3 av dem är svenskar.
Och sen var det också gott när man kom tillbaka till Käringen. Där är ju folk liksom gått man ur huset och mötte upp oss här när vi kom in här och förtöjde båten. De hjälpte till att återställa och fixa till så att vi kunde komma hem ganska så snart där. Det var en ganska skön känsla.
För Rolf Karlsson finns nu många svåra minnen att bearbeta. Han får höra talas om att det finns en krisgrupp i Lysekil som erbjuder stöd till dem som varit med i räddningsinsatsen.
Och vi var ju inte så bra i Sverige på den tiden med det här med debriefingar och såna här saker. Utan, vi gjorde väl så att jag ringde upp och till Lysekil och fick ta på en kvinna där som satt där. Och så berättade jag det att jag, hej Rolf Karlsson från Sjöräddningssällskapet. Vi var med ute på Skarga Star igår. Jag undrar, finns det möjlighet att komma upp och kanske få lite krisstöd? Jag visste inte vad det handlade om liksom, men och jag visste självklart, ni är varmt välkomna och bla 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 så här. Och så säger jag, men vilken organisation sa du att ni tillhörde? Sjöräddningssällskapet. Så bara leta sina papper där. Jaha, är det en del av Sjöfartsverket då eller? Nej, det är en ideell organisation som håller på med sjöräddning i Sverige. Och hon tittar där och då inte det och inte det. Nej, inte någon av de organisationerna som hon räknar upp. Ja, nej, tyvärr, då har ju inte vi avtal med er, för vi är ju Statshälsan. Jaha, okej. Okay. Vad ska vi göra då? Frågar jag. Nej, ni får kontakta öppenvården.
Nej, det här är inte det svar som Rolf Karlsson väntar sig eller förtjänar. Han kontaktar istället öppenvården. Men där hänvisas han tillbaka till krisgruppen i Lysekil.
Och så sa han, nej, vi får ingen hjälp. Det är bara att konstatera. Några av oss, vi träffades ju dagen efter ändå och satt och pratade igenom det här fallet. Och för vi skulle ju skriva loggböcker och rapporter och allting om vad som vi hade gjort. Och för just nu bestod ju all vår rapportering av en mängd anteckningar på små postitlappar och anteckningsblock hit och dit. Så vi var ju tvungna att sätta ihop det till ett mer läsbart koncept som folk kunde förstå då. Det skulle ges rapporter till Sjöfartsverket och till Sjöräddningen och alltihopa. Och när vi satt detta så blev det ju automatiskt att vi gick igenom fallet. Så när vi tänker på det efteråt så var ju detta någon form av debriefing som vi gjorde. Och det hjälper nog de flesta av oss ganska bra, tror jag.
Men kanske är det lika bra att Rolf Karlsson och de andra frivilliga sjöräddarna sköter debriefingen på egen hand. Det tänker Rolf i alla fall senare när han pratar med en person
som var då ändå professionell brandman och som kom hem på natten där och blev då kallad till någon form av debriefing som var väldigt, väldigt märklig. Och sen var han uppe i Lysekil och hjälpte till att bära i land döda kroppar då ett par dagar senare. Och då var det samma sak där, då var han erbjuden hjälp där. Men när man hör vilken typ av hjälp de fick där på plats så är man ju glad att man inte åkte dit, för att det var väl inte speciellt... Vi var inte duktiga på det, kan man säga, helt enkelt. Förhoppningsvis är vi bättre på det då.
Hur man efteråt hanterar en krissituation är väldigt individuellt. Vissa plågas av fasansfulla mardrömmar, men inte Rolf Karlsson. Däremot minns han ett tillfälle när han utan förvarning på en sekund kastas tillbaka till de otäcka upplevelserna vid Scandinavian Star.
Jag råkar ut för en grej ganska lång tid efter själva den här händelsen. Och det skulle man väl kunna kalla det för någon form av posttraumatisk stress. Att det fanns någonting som ändå var lagrat, för att det var en dag, var i Danmark i Köpenhamn och promenerade på en parallellgata till Ströget. Och så går jag förbi ett restaurangkök där. Och där kommer det en doft. Och den doften, det var precis den doften som var på Scandinavian Star. Och det blev som jag fick ett knytnävsslag i ansiktet. Pang, så fick jag en bild på näthinnan framför mig med den här personen som lastbilschauffören berättade som satt där i sin hytt. Och sen var det då en massa bilder som snurrade i hjärnan en liten stund där. Så jag fick sätta mig ner på en parkbänk där och bara var 17 i detta. Men så efter en kanske 5-6 minuter så fejdade det ur och så försvann det igen. Så det var någonting som väckte någonting till liv där. Och det var just den doften då som var från Scandinavian Star.
Men en stor fråga återstår. Vad var det egentligen som låg bakom branden på Scandinavian Star? En haveriutredning visar att det redan tidigare på kvällen uppstod en mindre brand. Men den släcktes av en passagerare. och senare på natten började så den våldsamma brand som tog 159 människors liv. Bägge bränderna förmodas vara anlagda och en passagerare som själv omkommer pekas av vissa ut som misstänkt gärningsman.
Haveriutredningen slår också fast att det funnits allvarliga säkerhetsbrister på Scandinavian Star. Förberedelserna var dåliga, besättningen slutkörd och dåligt utbildad. Och kaptenen, han misskötte sitt jobb och det grövsta. Han meddelade nämligen att alla lämnat färjan trots att vissa fortfarande fanns kvar ombord.
Ansvarsfrågan kommer senare att hamna i dansk domstol. Där döms kaptenen och två rederiföreträdare till fängelse för att säkerheten varit så bristfällig. Men det här är bara början på jakten efter sanningen. Genom åren ska tragedin utredas flera gånger av experter, poliser och anhöriga, utan att någon kommer fram till de svar som tillfredsställer alla.
Hur konstigt det än kan låta, för tragedin också något gott med sig. Den leder nämligen till att brandskydd och säkerhetsregler för passagerarfartyg i nordiska farvatten skärps rejält.
Mycket sånt är ju standard idag, så att det när det gäller själva sjösäkerhetsbiten bort på färger och såna här saker. Att man ska ha registrerat passagerare, alltså om kryssningen är över 24 timmar så ska man liksom vara mönstrad på en livbåtstation. Och man ska, alltså det finns ett mycket större säkerhetstänk idag än vad det gjorde då på den tiden.
Rolf Karlsson har inte fördjupat sig i alla utredningar och teorier. Däremot har han föreläst om sina erfarenheter från Scandinavian Star.
Det som har varit intressant för min del, det har ju varit att jag och min kompis Leif, då, brandmannen där ombord, vi har ju snackat mycket om branden och vi har ju kunnat komplettera varandra ganska bra. Och jag kunde berätta saker ur mitt sjömansperspektiv och han kunde berätta saker ur sitt brandmansperspektiv. Så liksom gett en helhetsbild av själva händelsen och brandutvecklingen och de åtgärderna vi gjorde då.
Efter branden byggs Scandinavian Star om för att under namnet Regal Voyager gå i trafik i den karibiska övärlden. 2004 tas hon ur trafik efter att ha sålts till Indien. Idag jobbar Rolf Karlsson bland annat med kurser och utbildningar inom sjöfart. Han är fortfarande aktiv i Sjöräddningssällskapet, även om det är i mindre omfattning än förr. Och trots att det har gått 33 år sedan tragedin finns det tankar som han fortfarande har svårt att släppa.
Alltså, det finns ju så mycket man ville ändra på, så mycket man skulle vilja göra annorlunda på något sätt. Men nu då, så jag tar ju med mig detta i mina erfarenheter och försöker, ja, håller kurser och utbildningar och försöker associera till de här händelserna på vad som hände där. Så att, ja.
Man skulle kunna tänka sig att Rolf Karlsson efter insatsen vid Scandinavian Star känner obehag inför att åka färja. Men så är det inte.
Jag gjorde det senast igår, så att det vågar jag.
Ja. Vad var du då?
Jag var i Danmark på ett sjösäkerhetsuppdrag, så att jag var tvungen att åka färja hem. Ja.
Men säkerhetstänket finns ändå där i bakhuvudet.
Jag är nog mer den typen som går och tittar själv. Var finns de här assembling points? Alltså var är samlingspunkterna om det händer någonting? Och var finns... var det evakueringsvägar och sånt. Det sitter så djupt rotat. Så den informationen tar jag till mig när jag går ombord på en färja. Samma sak som när jag bor på ett hotell, så tittar jag alltid efter var det närmsta brandsläckare, var det närmsta nödutgång, hur ser det ut och allt sånt där.
Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson, exekutiv producent för säsongen är Jonas Lindskog. Intervjun är gjord på Beppo Ljudproduktion. Jag var där i en produktion av Commercial Content för Podplay.